Hagström.
Det här kan du höra i P1 i eftermiddag.
Pretty much all of them wanted to convert their state media systems into public service companies after the fall of the Soviet Union, and very few of them succeeded.
Hur mår public service i Europa egentligen?
Om det här förslaget blir verklighet så kommer det innebära en stegvis nedmontering av Sveriges Radio.
Hur många är oberoende och hur många är statskontrollerade propagandaorgan?
They all talk about independence, but it never fully achieved it.
Och är det verkligen möjligt att upprätthålla de högt ställda kraven på oberoende och opartiskhet?
Vi säger att vi ska leverera oberoende och opartisk nyhetsförmedling och fördjupning till folket. Och jag upplevde inte att vi gjorde det riktigt.
Lyssna på Omöjligt uppdrag, en serie i 3 delar om public service, födelse, strider och framtid i Europa. Sista avsnittet. En hotad institution.
Nyheter väntar i P1 och därefter en timmas kultur. Klockan är 3.
Att återvinna lösningsmedel som används inom industrin istället för att tillverka nytt skulle kunna minska utsläppen. Och just nu provkörs en ny anläggning i Upplandsbro utanför Stockholm som gör just det. Anders Gustafsson, regionchef vid Ragn-Sells, visar runt.
För att förklara enkelt så är det här en destillator. Samma principer som en hembränning, ja precis.
Just nu provkörs anläggningen som årligen ska kunna återvinna 20 000 ton lösningsmedel. Det rör sig om kemikalier som industrin använder i stora volymer som aceton, glykol och etanol. De använda lösningsmedlen från industrin rengörs för att kunna återanvändas där. Det går att reducera över 90% av den koldioxid som skulle släppas ut om man skulle nytillverka samma mängd lösningsmedel. Hållbarhetschef Per Larsson säger att det finns en mycket stor potential i att återvinna.
Det här är ett sätt hur det kommer att se ut i framtiden där man inte behöver tillverka nytt i alls lika stor utsträckning. Men idag är det ett par procent bara som återvinns på det här sättet.
Reporter Annika Dikrius. I Ukraina uppges nu minst 3 personer har skadats efter att Ryssland attackerat Kiev med robotar och drönare under natten, uppger de lokala myndigheterna i huvudstaden. Flera explosioner har hörts i Kiev och det ska också brinna på flera håll, bland annat i ett högt flerfamiljshus. Sopstrejken i den brittiska miljonstaden Birmingham kan pågå fram till december, det här rapporterar BBC efter att soparbetarna igår röstat ja till att fortsätta strejken som inleddes på allvar i mars. Bakgrunden är att kommunen vill organisera om sophämtningen i Birmingham på ett sätt som facket menar leder till stora lönesänkningar. Ekots nyheter klockan 3. I studion, Marcus Landén.
P1, Sveriges Radio.
Efter Sagolandet så heter en ny dokumentärfilm som har premiär idag på nationaldagen. Och den handlar om ett Sverige i förändring. Vi hör om den, bland annat, strax i P1 Kultur. Först och ett tips inför förmiddagen.
Den 6 juni år 1893 hålls ett högtidligt firande på Skansen i Stockholm till minne av dagen då Gustav Vasa blev kung. Det här är startskottet till den svenska nationaldagen. Men det är inte bara nationaldagen som föds den här dagen. Samtidigt, fast i den lilla orten Jularbo i Kopparbergs län, föds en man som ska bli Sveriges första musikidol. På nationaldagsmorgonen i P1 pratar vi om dragspelskungen Kalle Jularbo och om hur dragspelet blev Sveriges mest älskade och hatade instrument. Lyssna klockan 8-10 på morgonen i P1 Sveriges Radio.
Här i torsdagens P1 Kultur så laddade vi inför nationaldagen med flera aktuella Sverigeskildrare. En ny dokumentärfilm, en skräckfilm med epadunk och förra seklets vardag snidad i trä i ny utställning. Jag heter Lisa Wall och vi börjar med en tolkning av Ted Ströms legendariska Sverigeresa.
Tät snö som gloppar i Mariabergets backar, hett och svett på stad i Härnösand. En tradare i snörök mellan Kiruna och fjärran, flämtande ljus i Visby hamn. Som det stora vemodet rullar in.
Amanda Bergman tolkade Vintersaga. Vi ska börja P1 Kultur idag med att titta närmare på åren 2019 till 2022. Det var händelserika år när världen lamslogs av pandemin. Skjutningarna i Sverige ökade. En Palmemördare pekades ut. Vi fick vår första kvinnliga statsminister. Och Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina. Var de här åren kanske till och med början på något nytt? Något som är vardag idag? Imorgon på nationaldagen så har filmen Efter sagolandet premiär på Folkets Bio. Det är regissören Kirsi Nevanti som har skapat ett annorlunda, lite drömskt verk där vardagen är huvudpersonen och vi vallas mellan braskande nyheter och får ramla in i olika svenska verkligheter. Så vad menade hon då med titeln Efter sagolandet?
Vilket är sagolandet? Sagolandet för mig som kommer från Finland, det är landet där fjärran bortom havet, dit man längtar och dit man vill flyga med sina vingar.
Vad är då efter sagolandet?
Efter sagolandet går att förstå på flera sätt, att man reser efter sagolandet. Eller att det är tidsperioden då sagolandet redan har ömsat skinn och blivit något annat. Eller håller på att bli något annat. Det är så jag skulle...
Är det en brytpunkt som du har filmat?
Det var i augusti 2019. Det var några skott i Malmö som dödade en nybliven mamma på öppen gata. Och dagarna efter så var det två unga kvinnor i Stockholm som också dödades i gängrelaterade mord. Så nog är det brytningstider. Det var ingenting som jag kände igen från mina årtionden i Sverige.
Men det var inte gängvåld som du valde att skildra i filmen?
Nej, det var inte det som var viktigt. Det finns ju en film från 1988 som heter just Sagolandet, Jan Troells underbara tidsskildring. Och den berättar ju om Sverige som Sverige var då, genom människors tankar och betraktelser. Och den filmen utgör ju en filmhistorisk klangbotten för den här filmen som nu kommer och får premiär på nationaldagen.
Med anledning av den grova organiserade brottsligheten har ställföreträdande rikspolischef Mats Löfving utlyst en nationell särskild händelse. Och exakt vad beslutet grundas i kan inte Christian Ljungberg som arbetar vid Nationellt mediecentrum svara på.
Vi skulle åka land och rike runt och träffa folk. Och vi skulle filma bara det som kändes intuitivt viktigt att filma. Vi planerade ju inte att nu ska vi filma på det temat och det temat och det temat. Utan det var väldigt organiskt tänk. Jag ville inte bestämma på förhand något narrativ. Och filmen skulle inte heller driva en tes. Det var inte jag som skulle berätta hur Sverige är idag, utan det skulle vara de människorna som vi möter som skulle utifrån sin egen utgångspunkt berätta vad som är viktigt för dem. Och filmen blev någonting helt annat på grund av de turbulenta tider i omvärlden också som, än vad jag hade önskat. Jag hade önskat en mera humoristisk film om det goda i livet eller vad som helst. Träffa folk i sin vardag. Men det var väldigt berörande att göra den här filmen. Och vi fick ju filma ganska länge under pandemin, vilket ju var väldigt... Det var svårt.
En muterad variant av coronaviruset som nu har fått namnet Omikron. Virusvarianten upptäcktes först i Sydafrika och har därefter hittats i Botswana, Hongkong och Israel. Oron har varit stor bland EUs ledare att smittan ska sprida sig hit. Och i eftermiddags kom beskedet att ett första fall upptäckts i Europa.
Det är ju en berättelse om identitet och förlust och gemenskap. Om hur vi hänger samman, även när världen förändras omkring oss. Det är så jag ser på det. Men sen vill jag ju inte bestämma hur andra ser på den här filmen. Den är ju tänkt som en, att den ska väcka tankar och fungera som ett filmiskt rum för reflektioner. Och det är så jag har sett att den funkar också. Den verkar liksom vara en terapeutisk film för en orolig tid.
Är det det du vill att som ska hända efter filmen? Att vi ska prata om landet som vi bor i?
Nej, inte om landet, men åtminstone om oss själva. Alltså det är en väldigt osäker samtid som vi har. Turbulent. Det går ännu fortare nu i omvärlden. Åtminstone jag känner att det är ganska skönt att någonstans få ett samlat grepp om ens tankar och få ett tillfälle att inte bara oroa sig för de dagliga nyheterna utan också reflektera över sin samtid. Och jag hoppas, det vet jag ju inte, men jag hoppas och hela teamet bakom filmen hoppas, för det är ett ensemblearbete, att den skulle kunna bidra till reflektioner i rummet. Jag skulle säga att filmen är en motståndshandling mot klömskan på något vis. Jag tycker inte den hade kunnat visas i fjol ännu, även om den var färdig. För efter pandemin var vi väl väldigt trötta på just pandemin. Man ville bara klämma bort det, åtminstone jag.
Så det krävdes ett visst avstånd liksom, för att vi skulle kunna se det här?
Jag tror det. Och så har jag hört folk också säga det.
Alltså jag skulle ju helst vilja bo kvar här och odla min trädgård och plocka svamp. Men som det är nu så försvinner ju det. Alltså glädjen över att bo här i Sölvesborg är ju i stort sett borta. Och jag har tänkt jättemycket nu sista halvåret på att jag faktiskt skulle vilja flytta härifrån. Att jag inte vill bo kvar i den här knasiga kommunen alltså.
Du börjar filmen med en svartruta och ett citat från Erik Gustav Geijer. Vad stort sker, det sker tyst. Vad vill du säga?
Det är ingen vanlig dokumentärfilm så tillvida att det skulle finnas ett par huvudpersoner, ett narrativ. Utan vad vi har gjort, det är en tidsskildring. Och jag upplevde att när jag råkade stöta på det här citatet, vad stort sker, det sker tyst. Som just handlar om vardagar. Det här var i början på 1800-talet han skrev. Vi hinner inte ens alla gånger uppfatta vad det är som egentligen är på gång. Vi ska ju klara av våra vardagar. Det var det jag tänkte. De stora förändringarna, som någon sa, de kommer inte inprasslande i cellofan. Jag tänkte att det skulle underlätta för folk att läsa riktningen för filmen.
Du är inne lite grann på det här med att det är ingen vanlig film till så vid att det är inga huvudpersoner. Men går det att beskriva för lyssnarna, liksom, vad är det för en resa du tar tittarna med på? Var börjar det och var slutar det?
Jag skulle säga att det är som skotthåll i tiden i vår samtid. Vi möter människor i deras vardag. Ja, gängvåldet som eskalerar, politiska motsättningar som fördjupas. Och samtidigt så skakar pandemin om vardagen. Klimatkrisen blir allt mer påtaglig och kriget återvänder till Europa. Men mitt i allt detta så fortsätter ändå livet. Barnen skrattar, människor möts, älskar, drömmer och åldras. Så det på det viset så betraktar ju filmen dessa stilla ögonblick med närvaro och visar hur stora samhällsförändringar märks lika mycket i det lilla som i det stora.
Till barn som begravs på grund av pistoler. Vårat land är så mörkt för de tog med sig solen.
Jag vill inte att det ska låta som om vi hade valt personer på förhand. Vi gjorde det vi kunde på platsen.
Mm.
att vi filmar bara det som verkligen känns intuitivt viktigt, som vi inte kan låta bli att filma, som vår blick dras till, eller som jag skriver i essän med titeln Närvaron i ett seende i min doktorsavhandling. Min blick ska vara som ett lackmuspapper som suger in delar av den verklighet jag bevittnar. Inget annat.
Tack så mycket, Kirsi Nivanti.
Tack själv.
De gav en siffra 55. Ännu en droppe i havet. Ännu en pappa blir galen. Vi kan inte längre stå sig på när det sker. Han var ju bara barnen.
När krutet har lagt sig heter slutlåten i Kirsi Nivantis film Efter sagolandet. Den har premiär imorgon. Det ska fortsätta handla om Sverigebilder. För ett mycket svenskt fenomen, nämligen epakultur, tar plats på filmfestivalen Tribeca i New York. Men det här är ingen dokumentär, för nu ska det handla om skräckfilm. I kortfilmen Epadunk, regisserad av Jakob Arevärn, så råkar några ungdomar störa fel person med sin skräniga bilstereo. Resultatet blir mängder av blod. P1 Kulturs Joakim Silverdahl mötte huvudrollsinnehavaren Edith Jonsén Vallo vid hennes egna epa i Umeå.
Det känns lite som den här lacken. Är det vanlig billack?
Nej, men det är sprayfärg från Biltema.
Helt, det är sprayburk helt enkelt?
Ja, exakt. Det är en Volvo 855.
Har du liksom haft någon sån dröm-epa om du skulle få välja en?
Det skulle då vara en Volvo 740 kapad. Det är egentligen drömmen. Med flak och så.
Ja, alltså som är sänkt liksom?
Ja, sänkt ska det vara också. Ja, det blir som en grej varje gång det skrapar i. Och så. Det är roligt bara.
Ja, men ska vi hoppa in kanske? Se hur det ser ut där inne?
Ja, det kan vi göra.
Det är väldigt rosa alltså. Så det är som rosa fluff. Bakom, över och liksom ner i, nästan inte riktigt i ansiktet, men det hänger ner.
Ja, jag kände att jag ville maxa med det rosa. Jag ville ju sätta, jag hade ju velat ha rosa säten och rosa överallt egentligen.
Medan 18-åriga Edith Jonsén Vallo bränner iväg i ganska precis 30 km i timmen längs Umeås gator vibrerar hennes epa av låten Wunderbaum och Neon från kortfilmen Epadunk. I 13-minuters filmen spelar hon huvudrollen som en ung tjej i Västerbottens inland som just installerat världens fetaste baslåda i sin epa. Hon raggar upp killen Billy och de ger sig ut på en tur, men medan musiken dundrar dyker upp en otäck typ ur skogen.
Jag kan inte sova! Min fru kan inte sova!
Jag var på skolan och så satt en poster på en sån här anslagstavla. Och så kollade jag lite på det. Jag såg en LGF-skylt och så tänkte jag, åh, det där såg intressant ut. Och så, ja, då ansökte jag bara. Och sen så fick jag rollen ganska fort.
Då visste inte Edith Jonsén Vallo att filmens regissör Jakob Arevärn hade sökt i veckor efter någon som skulle kunna spela huvudrollen i hans kortfilm Epadunk. Men så plötsligt rullade hon in.
Det är någon som vill komma och spela, men skicka hit den, och så kom hon då med sin epa. Och då kände man direkt bara, fan, det här känns lovande. Och hon körde över oss och totalt med sin performance. Så att det var väldigt skönt, kunde man andas ut att nu har vi våran huvudroll. Liksom.
Men för att förstå Jakob Arevärns fascination för epakulturen behöver vi backa bandet ytterligare några år.
Jag gjorde ju en dokumentär som heter Epa för några år sedan tillsammans med Fredrik Oskarsson.
Vattenpumpen får ju Daniel en hotingsträff den första veckan jag hade han. Så då bytte jag ju den på natten. Försöker ta mig dit, men...
Det var liksom mitt första liksom möte med den här kulturen. Jag har inget bildintresse, och liksom när jag var 16-17 då existerade inte liksom epa här i Umeå. Och jag blev direkt så otroligt fascinerad av den här kulturen. Sammanhållningen och DIY-känslan. Och jag tyckte att liksom, det fanns otroligt mycket att utforska i den här kulturen.
Så gick han alltså från dokumentär till skräck. Och den lekfulla EPA-världen har visat sig särskilt tacksam för att göra just skräck, tycker Jakob Arevän.
Det är en väldigt lekfull film. Det är glimten i ögat och det är liksom den här genremixen. Jag tror att det är det som kanske har gjort att den sticker ut. Alltså kärnan är ju den här ungdomsberättelsen. Ja, men du vet, allt från coming of age till liksom kärlek och så vidare. Och sen att slänga in liksom det här ganska överdrivna momentet gör att det blev liksom en härlig kombination.
Det är som nästan också lite skräckkomedi på det sättet. Att man tar det till den här överdrivna nivån då.
Ja, men exakt. Och det var väl, det ville jag göra. Alltså jag vill ju, alltså när det väl blir läskigt så ska det ju vara läskigt. Alltså då vill vi göra det på allvar. Liksom alla effekterna ska ju vara trovärdiga och det ska vara blodigt. Men sen så ville man också liksom knyta ihop det med den här glimten i ögat och humorn. För att skapa någonting unikt.
Och när det har kommit till att få till en trovärdig dialog har han haft stor hjälp av sin dokumentärbakgrund. För att få det rätt har han helt enkelt tagit hjälp av de unga amatörskådespelarna.
Vad fan har du gjort? Nu då ni ändå dit bort.
Nu har jag byggt ner baslådan.
Jävlar! Vad fan, det räcker inte vad du som gjort det, eller?
Du, jag har byggt allt själv. Seriöst, jag skruvar allt själv.
Alltså jag kan ju bara gissa liksom, jag är ju en 40-årig gubbe. Men du vet, det måste ju bli trovärdigt för den målgruppen. Så det har ju varit jävligt tacksamt att ha med dem i det. Liksom, att så här forma, men jag skulle nog säga det så här istället. Och det känns ju jävligt tryggt.
Ute på raggarundan vrider Edith upp volymen igen för att se om vi kan få någon reaktion av några inte ontalande förbipasserande fotgängare.
Det är ju nice att så här, ja, men när man kör lite längre sträckor att ha bra musik själv, men sen är det också kul när man kör in i stan så vevar man ner rutorna så att andra hör också.
När man är ute och kör så här med EPA, för du kan ju inte köra i samma hastigheter som en bil gör ju.
Man märker ju att vanliga bilister också tycker att man är i vägen och irriterande och så. Men det är ju fortfarande, det är som ändå skönt och mysigt att man kan som inte köra fortare. Alltså man får bara liksom, ja men ta det lugnt och njuta istället för att så här stressköra typ.
Filminspelningarna med EPA-dunk är något hon aldrig kommer glömma.
Alltså det var svinroligt. Jag hade som inga så här förväntningar direkt, men alltså det var, teamet var fantastiskt och de andra skådespelarna också, det var jätteroligt. Jag älskar skräckfilm, så det var väldigt kul att vara med i en skräckfilm också och jobba mycket med blod. Det har jag gjort tidigare också och jag tycker det är väldigt roligt.
Mycket av EPA-kulturen finns ju med i den här filmen. Hur känner du som en del av kulturen att så här, nu syns du på film?
Det känns kul att, så här, jag menar, att få visa det och att det har kommit ut både i hela Sverige och sen också ut i resten av världen. För det är ju som inte en jättestor kultur. Så att det känns roligt att få visa upp liksom hur vi lever och så.
I Sverige hade EPA-dunk premiär på Göteborg Filmfestival och den går nu att se på SVT Play. Men den har inte fått någon internationell premiär förrän nu på Tribeca Filmfestival i New York. Start spreading the news.
I'm leaving today. Fortfarande ganska overkligt att vi lyckades liksom ta oss igenom det där nålsögat av liksom 10 000 ansökningar och så väljer de ut 30 kortfilmer. Och en av dem är liksom en epaskräckis från Västerbotten. Känns ju rätt maxat.
Har ni någon annan så här idé? Så här, det vore kul att göra någonting lite extra eller sådär.
Jo, men precis. För när vi hade premiär i Göteborg så tog vi dit en EPA som vi parkerade utanför biografen på premiären. Och så blodade vi ner den och så spelade vi massa hög musik. Och det vart väldigt lyckat. Så vi tänkte så här, men måste vi göra nu också. Alltså, du vet, första EPA:n på Manhattan. Fatta vilket PR-värde. Men ja, vi har jobbat hårt nu de senaste veckorna med att försöka lösa det här. Så vi får se vad som händer. Än så länge lever vi på hoppet att vi ska få kunna burna runt på Times Square och spela EPA-dunk.
I 30 km/h.
I 30 km/h. Vad det nu blir i miles per hour, jag vet inte. 18 typ kanske.
Ja, just det, man får bara kolla upp det innan.
Ja,
så man inte överskrider EPA, det är viktigt.
Nej, exakt. Ja, nej, men så att vi får se vad som händer.
Och Jakob Arevern tänker att kortfilmen bara är början på något större. Han jobbar på manus till en långfilmsversion av EPA-dunk och har ännu fler EPA-drömmar.
Jag känner att jag har ju som precis bara börjat gräva i den här liksom kulturen. Så att vi utvecklar ju nu en tv-serieprojekt som heter Welcome to Hellness, ungdomar i inlandet, som råkar ut för massa kaos. I det här fallet så blir det väl mer demoner och portaler från helvetet än sura gubbar som är arga för att de spelar för hög musik.
En portal till helvetet under Hellness?
Under sanatoriet. Hör och häpna. Där är det begravt mycket.
Det är lite intressant med just epakulturen, tänker jag också, för att den är ju en subkultur som har fått liksom mycket skit också. Vad tänker du att det innebär att försöka berätta historier om den här kulturen som kanske inte nödvändigtvis behöver vara negativt laddade?
Ungdomar idag umgås på ett annat sätt. Liksom. Man har sina telefoner och man umgås digitalt. Man hänger inte liksom på UG som man själv gjorde. Så att EPA:n har ju som blivit ett portabelt vardagsrum för kidsen att hänga. Så att det har ju blivit mer än bara liksom ett transportmedel. Alltså i media så blir det ju väldigt snabbt att det är liksom, antingen så är det ju ljudnivån på liksom musiken, eller så är det liksom att kidsen trimmar sina och så kör de och så blir det olyckor. Det är ju det som kommer fram i mediebruset. Men det, här, det känns kul att, liksom att visa andra sidor av det också. För att kanske folk ska få en lite mer liksom nyanserad bild av ungdomarna idag.
Raggarundan lider mot sitt slut, men det finns en fråga kvar som jag känner att jag bara måste ställa till Edith Jonsén Wallo.
Du har precis fyllt 18 och du kommer ju ta ditt körkort snart också. Vad tror du att du kommer sakna med att köra EPA? Finns det någonting?
Alltså jag har tänkt på det jättemycket. Jag kommer verkligen sakna min EPA. Det blir som inte att vara ute och ragga på samma sätt och så. Det är ju ifall man skulle skaffa någon sån här typ jänkare och köra i typ 20. Men det blir som inte samma sak att fara och ställa sig på någon parkering och bara stå eller köra runt i stan flera varv. Så att det kommer jag sakna väldigt mycket, att bara fara ut och ragga.
Ja, sist här hörde vi Edith Jonsén Wallo som skjutsade runt vår reporter Joakim Silverdahl i sin EPA. Kortfilmen EPA-dunk, den visas i New York i morgon, men du kan se den redan nu på SVT Play. Vi ska stanna kvar bakom ratten, för det var där det hände. Vissa konstupplevelser förändrar livet. För vår lyssnare Eva Selin så blev mötet med Dmitri Shostakovichs 10:e symfoni som skedde i en bil en varm sommardag för mer än 40 år sedan helt avgörande. För P1-kultursreporter Anna Tullberg så berättar Eva historien om verket som aldrig slutar verka.
Verket som verkar.
Och sen kommer det hända grejer hela tiden. Och nu blir det så här lite, oh, wow. Ja, men nu kommer det här. Nej, nej, nej. Du ska inte tro att du är någonting. Det kan hända farliga grejer här nu. Lite högt kanske. Jag heter Eva Selin och jag bor i Gröndal som ligger strax söder om Södermalm i Stockholm. Och det verket som verkar i mig, det är Shostakovichs 10:e symfoni. Jag var 20, jag hade precis fått körkort. Så jag hade lånat mammas lilla gröna folkabubbla. Och skulle åka iväg och hälsa på en kompis som jobbade som guide på Gripsholms slott. Och jag vet inte varför, jag var lite nervös. Jag satt där och höll i ratten och vågade liksom inte riktigt släppa taget. Det var fortfarande nytt det här. Och så satt jag på radion och då måste det ha varit P2 så efter att min mamma hade kört bil. Jag vågade inte byta där för det var lite, ja, jag höll mig i ratten. Och så P2 fick mala på där och så kom den här musiken ut ur högtalarna. Och det var så starkt, alltså det var, jag höll på att köra i diket. här är jag ute och åker och den här musiken bara tar tag i mig och jag kan flyga vart jag vill. 20 år, nervevad rutan och det var varmt och det var lite försommar och vägen låg öppen och så den här musiken, wow, så här, frihet, frihet. Det var jättestarkt. Och sen kom jag på att jag måste ta reda på vem som stod bakom det här stycket. Och då var jag så rädd att jag skulle missa det, för att jag tänkte att hon inte säger någonting eller om hon pratar tyst eller något sådär. Så då började jag köra så otroligt långsamt så de bakom tutade och jag blev jättestressad, för då kanske jag inte skulle höra henne, jag vågade inte skruva upp. Och, ja. Men till slut sa de då att det var Shostakovich 10. Det sa mig ingenting, aldrig hört talas om människan. Jag visste ingenting. Vi hade inte lyssnat på klassisk musik hemma. Vi hade såna här skivor med Nötknäpparen och Svansjön, de kunde man ju sjunga, men det är en historia, den kan man begripa. Det här var ju bara ett musikstycke, bara rakt upp och ner, och jag fattade inte vad som hände.
Det är över 40 år sedan nu, den där dagen i bilen, när Dmitri Shostakovichs 10:e symfoni oväntat övermannar en ung Eva Selin. Ett verk som kommer att bli Evas följeslagare och vägledare genom livet. Och det är andra satsen i symfonin, Allegro, hon bara måste höra om igen.
Ja, alltså jag var ju tvungen att köpa en skiva då, LP-skivor. Det fanns ju inga streamingtjänster, så att jag vet att jag rantade runt och till slut så köpte jag någon skiva med gult omslag, ganska fult, med massor med andra stycken av honom där den fanns med. Senare också när man kan lyssna på streamingtjänster så har jag den alltid i telefonen. Och det som hänt är att ju mer jag har lyssnat på den, ju mer hör jag flera röster än bara det där frihetstörstande eller den här friheten som finns i musiken. Jag hör, det är mer att det är som olika röster, som det kan vara kaos i huvudet när man ska bestämma sig för någonting. Man ska ta ett stort beslut, vägval i livet, det kan vara jobb, det kan vara relationer, det kan vara hur man ska hantera någonting som är svårt, byta väg. Och då har jag lyssnat på den, därför att det känns som att det finns en liten röst i den här som försöker pröva någonting annat, och sen är det andra röster som kommer att tysta den. Och vilken som är vilken, det ändrar sig också under styckets gång. Det är inte samma, den här som tutar sådant, det är ju plötsligt jag själv. Men nyss var det kanske en röst som sa, det här fixar inte du, du är helt ute och cyklar. Den rösten är på väg, men nu kommer någon här och, nej, nej. Inte, nu måste vi tänka lite för. Så det är melodin i bakgrunden, den är ju så här skön så. Men inte så länge till. Men den slutar ju så hoppfullt, det är som en liten knorr på slutet. Det finns ingen lösning, men ja, men du är på rätt väg ändå. Lyssna på vad som är viktigt för dig. Den har hjälpt mig när jag ska ta svåra beslut, helt enkelt. Jag vet att jag lyssnade väldigt mycket på den under den första perioden när jag bestämde mig för att säga upp mig och starta eget frilansföretag. Och då var barnen ganska små och hade en väldigt stöttande man, så det hade ju inte gått annars. Men då var det riktigt kaos, så kan man ju inte göra när man har en högavlönad och bra tjänst. Och sen har det ju handlat ganska mycket om avsluta relationer som kanske inte har varit bra för mig. Då har det varit verklig kaos, mycket känslomässigt kaos, och då har jag lyssnat på den och tänkt att långt där inne finns jag ändå den där lilla rösten som vet hur jag ska göra. Och det kanske inte jag vet är rätt förrän efteråt, men då får det vara så. Nu! Ja, nu faller allt samman här. Den här styrkan och kraften som personen hade. Nu är det för mycket om och men.
Med åren läste Eva Selin på om kompositören Dmitri Shostakovich och förstod att hans liv som tonsättare under kommunismen i Sovjetunionen också präglades av stora motstridiga känslor. Och så gick hon på Folkoperan i Stockholm och såg Johan Ulveson gestalta Shostakovich i föreställningen Tidens larm.
Och han höll ju alltså ensam på scenen, en monolog. Och alltså då, jag grät när jag hörde väldigt många av de här styckena. Sånt som han skapade som var med regimen och sånt som han ville förnya och blev så nersablad och alla de här fruktansvärda valen han var tvungen att göra. Han hade jättemycket att förlora, han kanske aldrig mer skulle ha fått skapa om han inte hade gjort vissa saker. Och det där är ju, här står vi idag och kan välja precis vilken väg vi vill och ändå är vi fega och vågar inte göra det vi vill. Jag står inför det nu. Jag ska gå i pension när jag har startat eget. Och det var också lite så här, oj, ekonomin och hej och hur ska det gå och så. Men då har jag faktiskt kom på det nu att det var ju därför jag kom på att jag skulle höra av mig till er, för att oj, den har jag ju lyssnat jättemycket på just nu hela hösten nästan. Ja, och den nu har jag bestämt mig. Mm. Nu kör jag. Ja. Nu går jag i pension. Ja, kanske ändå. Mm. Här känns bra.
Lite optimistiskt.
Ja, nu börjar det arta sig. Nu har vi hittat vägen ut. Vi får gå som det går. Alltså nu är de här andra rösterna med istället för emot på slutet, tycker jag. Ja, de skjutsar tillsammans. Det blir som en kraft uppåt. Och så slutet när det bara går uppåt. Jag tycker det är genialt.
Genialt var ordet från Eva Selin, en av våra lyssnare som berättade för kulturredaktionens Anna Tullberg om ett konstnärligt verk som aldrig slutat verka i henne. Dmitrij Sjostakovits 10:e symfoni från 1953. Har du som lyssnar nu kanske också en konstupplevelse som har satt djupa spår i dig? Bok, film, en låt eller ett konstverk som du ständigt återvänder till? Gör då som Eva och mejla till oss. Berätta om ditt verk som verkar. p1kultur@sverigesradio.se. Vi ska vända tillbaka till aktuella Sverigeskildrare. För i år så är det 100 år sedan den svenske träskulptören Axel Pettersson, mest känd som Döderhultan, dog. Och nu öppnar en ny utställning i huvudstaden. Axel Pettersson föddes i Döderhults socken utanför Oskarshamn, sågs länge som något av ett original på bygden. Det var först i 40-årsåldern som han blev uppmärksammad utanför sin hemstad efter att en handelsresande hade tagit med sig en av hans grovt snidade träskulpturer som föreställde en döende häst till just Stockholm. Efter en utställning där så följde både nationell och internationell berömmelse för Döderhultan. Och på Thielska galleriet visas nu utställningen Liv och människor.
Det är en solig majdag när jag tar mig ut till Blockhusudden och Thielska galleriet. Stora vita väggar och en lång mur. Det är verkligen ett palats där uppe på kullen. Konstsamlaren och mecenaten Ernest Thiel verkar inte ha känt någon större genans kring att visa upp sin rikedom. Inne i palatset, i den praktfulla munksalen, hänger stora tavlor. Såklart flera av Edvard Munch, men även av Carl Larsson och Strindberg. Längst ner i salen står en enorm skulpterad soffa, säkert 5 meter lång, av konstnären Gustav Fjestad. Och sen 5 små violetta podier. På podierna står små människor av trä. Vissa har färgats med mörk bets, andra har fått behålla alträds naturliga färg. Axel Pettersson, känd som Döderhultan, skapar med sin täljkniv grovt snidade statyer av helt vanliga människor. Och mot Thielska galleriets lite bombastiska arkitektur blir kontrasten stor.
Ja, ska vi titta på den här trion, den här skulpturgruppen med titeln Bröllop?
Ja. Döderhultan var i högsta grad en hantverkskonstnär och flera av skulpturgrupperna gjordes i flera versioner. Sofie Allgård är intendent på Thielska galleriet.
Den här är ju väldigt fin, tycker jag. För att man tittar på prästen Arbman här som alltid är med när det är stora högtider, även när det är då begravning. Han är vithårig, välkammad och han har en lång mantel som väcker sig. Den är lite plisserad och faller ner där på golvet, på marken. Han håller Bibeln i handen och framför sig har han brudparet. Kanske du ser, hon är ju havande, hon ska väl föda vilken dag som helst i grossess. Och hon försöker lite hjälpligt då dölja sin mage med en gigantisk bukett.
Ja, det är en väldigt stor bukett.
Den är extrem. Mm. Och här har han målat den. Lite gröna små blad och lite rosa tonade blommor, kanske rosor.
Döderhultarn jobbade mest i alträ, med täljkniv. Och skulpturerna gestaltar livets största stunder. Bröllopet, mönstringen, begravningen. Stunderna som för alltid förändrar enskilda liv, men som oftast inte blir till nyhetsrubriker.
Det var ju många som blev gravida, man gifte sig hos prästen och så var det bra med det.
Utställningen och konstnärskapet i stort har fokus på människor och mänsklig sårbarhet. Men på ett av podierna ligger det också en häst.
Det är nästan som en gotisk skulptur, ja. En Kristus-symbol. Det är alltså en utmärglad häst som, ja, det är nästan, det är en död häst, ett kadaver, som ligger på marken. Och som går tillbaka på en verklig upplevelse som Döderhultarn hade. Det var i samband med en sommar då det rådde missväxt på Öland i en liten by som heter Ottenby. Och där så födde man upp hästar till kavalleriet, till militären. Och militären hade nog med sitt eget och det här med att vårda djur och sådär. Det kanske inte var lika utvecklat då som idag. Så att de här hästarna, de fick knappt något bete och ingenting att dricka. Så att det var en stor skandal faktiskt som uppmärksammades i pressen. De dog. Och Döderhultarn, han led något otroligt. Han identifierade sig med de här djuren. Och det var med en sån här så kallad ottenbyare, ett hästkadaver som han... Ja, mer eller mindre slog igenom stort.
Man ser ju att det är ett kadaver och man ser benens konturer och revbenen och verkligen kotorna i ryggen och nacken. Men man ser ändå att det är inte ett skelett utan det är ett kadaver. Man ser liksom ändå att det är hud kvar.
Ja, men verkligen. Jag tänkte också på det, jag var på väg att säga skelett, men det är ju inte det. Det är ju verkligen att man ser att det är en häst. Och han, just det att han stannar precis vid rätt tidpunkt i sitt skulpterande. Han går inte för långt.
Jag upplever nästan att man kan se vedklabben från vilka de kommer på något sätt. De har liksom den väldigt grovhuggna...
Nej, men det är som att han hejdar sig i arbetet. För att han vill fortfarande att det ska vara tydligt att det är ju kommit ur ett vedträ.
Döderhultarns popularitet höll i sig länge. Ända in på 80-talet var hans skulpturer eftertraktade för de flesta konstsamlare. Men de senaste åren har han kanske inte varit riktigt lika populär.
Man har inte talat så mycket om Döderhultarn, men nu känns det som att, jag ska inte tala om renässans, men det är ju mycket hantverk i den samtida konsten idag. Jag tycker att det är fascinerande med konstnärer som går tillbaka till just materialet och verkligen utforskar det på en mängd olika sätt. Och var på den här konstmässan bara häromdagen. Och där fanns det ju också flera samtida konstnärer födda på 80-90-talet som jobbar i trä, i just figurer. Och det finns ju också, ja, det finns ju ett berättande anslag i de här figurgrupperna också. Det är små historier som berättas och de stora händelserna i livet. Men samtidigt så, just det att det är de stora händelserna, så blir det ju inte anekdotiskt, utan det är händelser som ganska många, även jag själv då, kan relatera till. Även om man inte är där än, man är ännu inte en nype mull som Döderhultarn ofta upprepade. Vad är människan mer än en nypa mull? Men alla ska vi den vägen vandra, snart hamnar vi i jorden. Men liksom det är de här existentiella frågorna som jag tycker är berörande för mig och jag tror för många andra också.
Nej, en nypa mull är vi inte än. Men utställningssalen på Tilska understryker för mig Döderhultarns särskilda berättande. Små träskulpturer av vanliga människor i den här pampiga salen. Det handlar om det stora och det lilla.
Så sa vår reporter William Thomas. Och så hörde du Sofie Allgård, intendent på Tilska galleriet i Stockholm, där utställningen om Döderhultarn, liv och människor, visas fram till den 12 oktober. Du lyssnar på P1 Kultur och vi ska få en rapport från branschmässan South by Southwest som för första gången hållits i London och där AIs påverkan på musikbranschen var ett viktigt tema. Mässan South by Southwest har hållits sedan slutet av 80-talet i Austin i USA, men nu har den alltså tagit sig till Europa. Mängder av seminarier har avhandlats. Här har till exempel ABBA-medlemmen Björn Ulvaeus talat. Och många av de här talen har handlat om hur artificiell intelligens kan komma att påverka framtidens kultur- och nöjesbransch. Vår London-korrespondent Pontus Mattsson berättar mer.
Hur skulle en värld utan artister, utan en vibrerande kreativ arbetskraft och kultursektor se ut? Den ödesmättade frågan slungade forskare från Queen's Mary University i London ut från scenen under ett av alla seminarier här på branschmässan. Något egentligt svar gavs inte, men det var en mörk bild som målades upp. Frilansare och anställda inom kulturbranschen har fått svara på frågor om hur artificiell intelligens påverkar deras arbetsvillkor. Och många vittnar om sjunkande intäkter och arbetstillfällen som försvinner. Särskilt gäller det frilansare och egenföretagare. Fast anställda oroar sig mindre. Samtidigt ökar vinsterna hos techbolagen bakom AI-tjänsterna. Forskarna talar om den största ekonomiska omfördelningen någonsin inom kultursektorn. I första hand som en konsekvens av obehörigt användande av upphovsrättsskyddat material. Men det ges också en annan bild av AI inom kulturskapandet här på branschmässan South by Southwest. Inne på det som för 100 år sedan var ett av Londons största bryggerier, men som nu tjänar som konferenslokal, lägger Russell Palmer från det amerikanska bolaget Cyberfilm ut texten. Precis som stora konstnärer hade assistenter för att själva kunna koncentrera sig på detaljerna kan AI fungera på ett liknande sätt, säger han. Det kan inspirera om man kört fast i den kreativa processen, ge uppslag att gå vidare med. Hans företag har tagit fram ett AI-verktyg som enligt sin hemsida kan förvandla idéer till filmiska mästerverk. Men det kommer alltid att behövas kreativa människor som kan skapa grundhistorien, försäkrar Palmer. Storytelling är det viktigaste. Konsten och tekniken har alltid vuxit parallellt. AI kan hjälpa till att få ner kostnaderna för filmskapande. En film blir inte bättre bara för att budgeten är större, menar han. Björn Ulvaeus, ABBA-legendaren, är en av huvudattraktionerna på mässan och talar på den största scenen. Köerna ringlar långa. Trots att Ulvaeus nu fyllt 80 år är han något av en pionjär i sammanhanget. De konstgjorda ABBA-avatarerna som efter 3 år fortsätter att dra publik i London. Och nu ska han skriva en ny musikal och ta hjälp av AI. AI är fantastiskt, säger Ulvaeus i ett samtal på scenen. Att kunna bolla tankar med en maskin och få idéer om hur man ska kunna gå vidare. Knappt man tror det är sant. Men hur ska det bli någonting kvar till kreatörerna att leva på när AI-tekniken blir både bättre och billigare? Frågan är laddad. Tidigare i våras släppte 1000 brittiska artister, bland dem Kate Bush, Annie Lennox och Billy Ocean, ett album som främst består av tystnad. Så här blir det i framtiden om ingen kan leva på sin musik, är budskapet. Björn Ulvaeus håller trots sin uppenbara entusiasm för AI helt och hållet med. Han är också ordförande i den internationella branschorganisationen för kreatörer, CISAC, och har medverkat i upprop med krav på att techbolagen ska betala när de använder upphovsrättsskyddat material för att ta fram sina AI-modeller. I London upprepade han sitt budskap. De som skapat musiken som AI-modellerna tränas på måste få betalt. Frågorna om framtiden är många. Svaren är svävande och spretar åt olika håll. 5 saker du måste veta om AI lyder rubriken på ett av föredragen från en amerikansk journalist. En av punkterna är att om någon säger att den vet vad som ska hända inom området, tro inte på det. Det är ingen som vet. Pontus Mattsson, London.
Och Pontus Mattsson är Sveriges Radios korrespondent i London. Han hade besökt branschmässan South by Southwest. P1 Kultur börjar lida mot sitt slut. Du ska få den tredje delen i Da Vinci avkodad. Vår serie om renässansgeniet Leonardo da Vinci, där Cecilia Blomberg fördjupar sig i hans verk och hemligheter. Och i det här avsnittet ska det handla om världens kanske mest kända teckning, den vitruvianske mannen.
Thank you. Ni har förmodligen sett den, för det är en av världens mest reproducerade teckningar. Den visar en man i en cirkel och en kvadrat. I vårt kollektiva medvetande är den sinnebilden för renässansens längtan efter harmoni och balans. Den vitruvianske mannen är gjord i metallstift och bläck och daterad runt 1492. Den finns i Venedig i samlingarna på Gallerie dell'Accademia.
Leonardos så kallade vitruvianske man är kanske världens mest kända teckning. Den visar en naken man som står med utsträckta armar och med fingertopparna och fötterna och huvudet så når han ut till sidorna på en kvadrat.
Martin Olin, konsthistoriker och chef för samlingarna på Nationalmuseum.
Samtidigt så har han två par armar och de här alternativa armarna är sträckta lite mer uppåt och de alternativa benen är lite bredare isär och de rör på omkretsen av en cirkel. Och här har han alltså inskrivit människan i de två perfekta geometriska formerna, kvadraten och cirkeln.
Under renässansen är Leonardo da Vinci långt ifrån den enda konstnär eller arkitekt som försöker sig på att i bild gestalta den romerska arkitekten Vitruvius anteckningar om kroppsmått. Den vitruvianske mannen är ett motiv i tiden då romartidens balanserade arkitektur återupptäcks. Det är självklart att sätta människan i centrum, men gärna som en del av en gudomlig ordning. Fast Leonardo da Vinci tar förstås sina studier flera steg längre än alla andra.
Från hårfästet till hakans spets är avståndet en tiondel av kroppslängden. Från under hakan till gässan är avståndet en tiondel av kroppslängden. Från ovanför bröstkorgen till gässan är avståndet en sjättedel av kroppslängden.
På vilket sätt är Leonardos vitruvianske man bättre som teckning än de andra som finns?
Alltså dels är hans lösning elegantare med den här dubbelarmarna. Annars blir det fel. Man kan inte ha både vara så att säga på cirkeln och på kvadraten. Men han är ju också en bättre tecknare än de andra som försökte sig på det. Och så har det blivit ett sånt där verkligen emblematisk bild som ju finns på merchandise och på skolböcker och överallt som nästan har tagit koll på sig själv.
Vitruvius var länken bakåt till romartidens klassiska arkitektur. Hans byggnader finns inte kvar. Däremot är Vitruvius samlingsskrifter om arkitektur de enda som finns bevarade från den klassiska antiken. Och de återupptäcks igen på 1400-talet. Det är där Leonardo läser sig till idén om människokroppens perfekta proportioner, som i sin tur återspeglas i naturen och förstås i den fulländade arkitekturen. Ett geometriskt system färdigt att användas.
Från under hakan till gässan är avståndet en tiondel av kroppslängden. Från ovanför bröstkorgen till gässan.
Det är ju egentligen nonsens det här. Liksom en människa kan ju se ut på olika sätt och ha lite olika proportioner. Och det här är en man och inte en kvinna. Och varför skulle det förhålla sig till cirkeln och kvadraten och så? Det här är en slags analogier som Vitruvius bara har hittat på. Och det tror jag att Leonardo förstod. Han höll på länge och försökte formulera egna såna här idéer eller listor på perfekta proportioner och hur ett ansikte ska konstrueras med hjälp av talrelationer. Men till slut så kände han, tror jag, att det här inte räckte.
Han lämnar teorierna och går över till att studera riktiga människor. Han når inte hela vägen fram och sökandet fortsätter under huden.
Så att han började ägna sig åt dissekering. Han dissekerar människor men också djur. Och de här observationerna som han gör, inte minst om hjärtat och om muskulaturen och om ryggradens precisa utformning och så. Om det hade blivit publicerat, då hade Leonardo varit känd som en av alla tiders främsta anatomer. Men det var först på 1800-talet som man förstod hur banbrytande Leonardo var som anatom.
Vi kan titta här på några av de teckningarna då när han gick under huden så att säga. Ägs alla de här av Windsor Castle?
De här, precis, de hör till det som kallas Royal Collection Trust, alltså den engelska kungliga samlingen. Och här är några som visar axlarnas och överarmens muskulatur. Och då visar han det från fyra håll. Man måste ju verkligen förstå att det här är någonting tredimensionellt. Det går inte att förstå som någonting platt. Han avbildar det här med liksom förskjutning. Och försökte verkligen förstå precis vad musklerna gör och hur det fungerar. Inte bara hur det ser ut.
Hur är det som teckningar då?
Jag tycker dessutom att de hör till några av hans allra bästa teckningar. De är så pedagogiska och tydliga och övertygande och samtidigt baserade på en otrolig skicklighet i att se och att omsätta i bild det han ser, det som ingen tidigare har visat i bild.
Om man då tänker på alla de här studierna och hur han gick in under huden, hur viktigt var det för hur han sen målade?
Till en början så är det ju viktigt att förstå anatomi för att det ska se övertygande ut. Men han började sen tycka att det här var intressant för sin egen skull, så att han ville se precis hur allting fungerade. Han gick längre och längre på djupet och då blev det till slut en slags helt fristående forskning. En slags naturlig fallenhet för fördjupning kan man väl säga är ett av hans drag.
Om vi till sist bara återvänder till den vitruvianske mannen, gjord i metallstift och bläck. Hur ska vi se på teckningens betydelse?
Den gestaltar hur människan står i världens centrum på något sätt. Och det kan vi idag, tror jag, man filosofiskt anser är en slags lite föråldrad idé. Varför är just vi och varför är just manskroppens centrum i världen? Men under renässansen i Italien så var det det. Och det var en slags självklarhet. Och det gestaltar den teckningen, den bilden, kanske bäst av alla bilder.
Ni har lyssnat på Da Vinci avkodad om Leonardo da Vincis studier av människokroppen med konsthistorikern Martin Olin. Uppläsare är Ulf Nyström, producent Fredrik Wadström. Jag heter Cecilia Blomberg. Fler avsnitt om Leonardo da Vincis verk och liv hittar ni i appen Sveriges Radio Play. Och kom ihåg, han heter Leonardo. Da Vinci är inte ett efternamn. Vinci är platsen han kom ifrån.
Det var alltså kulturredaktionen Cecilia Blomberg och resten av de 8 avsnitten om Leonardo i serien Da Vinci avkodad kan du höra nästa vecka. Imorgon är det Sveriges nationaldag och då får du ett specialprogram om författaren Kerstin Thorvall som i år skulle fyllt 100 år. Hon gick från älskad ungdomsboksförfattare till att förorsaka moralpanik med det mest förbjudna på 70-talet. Och strax före 70 års ålder så blev hon hyllad för trilogin som börjar med När man skjuter arbetare. I programmet så läser kulturredaktionens Katarina Wikars 3 av hennes romaner tillsammans med författarna Isabel Ståhl, Göran Greider och Anneli Jordahl. Producent idag var Karin Arbsjö, tekniker André Ljungberg, jag heter Lisa Wall.
Innan nyheterna så vill jag tipsa om vår senaste publicerade novell i Sveriges Radio Play.
De väntade ute på parkeringen när han gick av sitt skift. Mille och två stora killar.
Alex, en novell av David Norlin i uppläsning av Tobias Karlsson.
Mille såg sliten ut. Måste ha gått upp flera kilo sedan i vintras. De andra hade Alex aldrig sett förut.
Om en ung man som längtar efter ett nytt liv. Men som ska göra ett sista jobb åt sina tidigare uppdragsgivare.
Hans första tanke var att smyga ut genom entrén på framsidan av fabriken. Sen såg han att de hängde kring just hans bil. Han fattade inte hur de fått reda på regnumret. De var ju danskskyltar och skriven på Aminas kusin. Mille skötte snacket medan de andra två stod avsides och glodde i telefonerna. De sa aldrig sina namn.
Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio Play och hjärtmarkera gärna novellen i appen så får du en notis om när nya berättelser finns att lyssna till.
Vad händer med oss om internet släcks ned? Det tar vi reda på efter nyheterna. Nu är klockan 4.
Regeringen blir allt tydligare i sin kritik mot Israels agerande i Gaza, bland annat när det gäller blockaden av mat. Vi har utrikesminister Maria Malmer Stenergard.
Man får ju inte använda svält som vapen eller för sina politiska syften. Och när man nu inte har något svar på hur humanitär hjälp ska komma in så att man ska kunna minska risken för svält, då är det mycket svårt att se att det skulle vara förenligt med den internationella rätten.
Att använda svält i krigföring, det är ju ett krigsbrott. Kan man säga att Israel begår ett krigsbrott när man blockerar människors tillgång på mat?
Det kan vara det. Och det är därför det är så viktigt att domstolarna också utreder det.
Sedan mitten av maj har regeringen gradvis skärpt tonen mot Israels agerande i Gaza, där en svältkatastrof nu hotar efter att Israel blockerat tillgång på mat. Vi står vid en slags historisk vändpunkt, säger utrikesministern.
Jag tror att mycket av hur vi kommer se på det i framtiden avgörs den närmaste tiden.
Sa utrikesminister Maria Malmer Stenergard i Ekots lördagsintervju. Hon intervjuades av Johar Bendjelloul. Tech-miljardären Elon Musk backar nu något efter bråket med USAs president Trump igår och säger att hans företag SpaceX inte kommer att avveckla rymdkapseln Dragon som USA använder sig av för att ta sig till den internationella rymdstationen ISS. Där rapporterar Reuters. Musk hotade med det efter att Trump hotat att avsluta alla statliga kontrakt och stöd till Musks bolag. Tre personer har förts till sjukhus med allvarliga skador efter en trafikolycka norr om Gävle, rapporterar Aftonbladet. En bil har kört av vägen och kolliderat med ett träd. Det är fortfarande oklart vad som orsakat olyckan. Ekot klockan 4 med Marcus Landén.
P1, Sveriges Radio.
Vad händer om internet släcks ned? Det funderar vi över strax efter det här tipset om det vi sänder idag på förmiddagen i P1.
Vem är du?
Det är ju jag som är AI.
Kommer du för att hämta mig?
Jag har kommit för att lura dig.
Det vet jag.
Är du beredd?
Min kropp är rädd. Inte jag själv.
Lyssna på AI i praktiken idag i P1 klockan 10.35. Eller i appen Sveriges Radio Play.
Vänta ett ögonblick.
Så säger ni alla. Men jag lämnar inga uppskov.
De flesta av oss använder internet varenda dag. Vi tänker inte så mycket på det. Men vad skulle hända om internet försvann? I kommunen där jag bor eller i hela Sverige. Och var borta i några timmar. Eller i en vecka. Hur skulle vi klara oss i vardagen? Hur skulle samhället fungera? Och hur stor är egentligen risken att det händer? Det ska vi försöka reda ut idag. Det här är förmiddag med mig, Lolo Kolmar. Välkommen Måns Jonasson. Du är expert på Internetstiftelsen.
Tack så mycket.
Ni ansvarar ju bland annat, vad jag förstått, för internets svenska toppdomän. Alltså den här domänen som slutar med .se.
Mm. Det stämmer. Alla domäner som man ser där ute som slutar på .se, de administreras av oss på Internetstiftelsen. Och för det tar vi lite betalt. Och
okay.
För de pengarna så försöker vi göra så mycket gott som möjligt för internet i Sverige. Så vi är en icke-vinstdrivande, oberoende privatstiftelse.
Men alltså, hur medveten tycker du att vi som allmänhet är då, om hur mycket internet påverkar oss i vardagen, betyder i vardagen?
Ja, men jag tror att många tar nog numera i Sverige internet väldigt för givet. Mm. Vi har en rapport som heter Svenskarna och internet där vi frågar svenskarna om deras attityder till nätet. Och den gjordes första gången år 2000, så den har fyllt 25 år. Och jag gick tillbaka och tittade på första rapporten då, 2000. Det var första gången som hälften av svenskarna ens hade provat internet.
Oj.
Och på 25 år nu så är det över 95% av svenskarna som använder internet, och nästan alla gör det varje dag. Så det har ju gått väldigt, väldigt fort. Men samtidigt så är vi ett av världens mest digitaliserade länder, och det tror jag gör att många bara tänker inte ens på att internet funkar och finns, utan det bara är där.
Och jag ska också säga välkommen till dig, Mattias Svan. Du är samhällsvetare och du är forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.
Hej, hej.
Hej. Om du jämför dem med andra länder, hur beroende är vi i Sverige av nätet?
Mycket beroende, precis som man säger, att vi tar det för givet i vardagen. Det ska fungera, det bara finns där och vi funderar inte närmare på det. Och det har många olika lager och många olika system i vardagens infrastrukturer som vi bara tänker på. Det finns där som vatten och elektricitet.
I förra veckan då presenterade regeringen Sveriges digitaliseringsstrategi som ska gälla de närmsta 5 åren. Då ska internet göra livet ännu enklare för oss, både som privatpersoner och som företagare. Och bland annat så ska det skapas en sorts medborgarapp, där vi ska kunna få kontakt med alla myndigheter på en gång. Eller på ett ställe i alla fall. Vi ska kunna nå barnavårdscentralen, vi ska kunna nå hemtjänsten i den här appen. Måns Jonasson på Internetstiftelsen. Är det här väldigt bra eller är det läskigt?
Både och kanske. Jag tycker att det är en bra idé. Alltså, det är väl jättebra om alla medborgare enkelt vet hur de kan komma i kontakt med samhällets tjänster. För att idag kan det se väldigt olika ut och vara ganska svårt att veta. Jag kan bara gå till mig själv att så fort jag ska göra någonting som jag inte har gjort förut, då måste jag börja med att söka och googla hur gör man egentligen för att söka bygglov i den här kommunen, eller hur gör man egentligen för att söka barnomsorg där och så. Mm. Det är klart att det vore smidigt om det fanns en ingång till alla samhällets tjänster. Men det blir ju också rätt sårbart då såklart. När den slutar funka, vilket den garanterat kommer göra någon gång då blir det väldigt, väldigt sårbart.
Och kommer den att krascha alltså?
Ja, men det törs jag faktiskt gå ut på en gren och lova att det kommer den att göra. För det finns i princip inga tjänster som aldrig går ner. Förhoppningsvis går de ner sällan och kort tid. Men då och då kommer den att sluta funka av olika skäl. Och då blir det ju jobbigt.
Okej. Jag tänkte att vi skulle testa ett litet tankeexperiment. Om man säger så här, internet ligger helt nere i kommunen där jag bor. Måns Jonasson, vad märker jag allra först?
Ja, men om du är som jag så märker du direkt att det slutar låta hemma. Jag har alltid musik på som jag strömmar från internet eller lyssnar på radio över internet. Och den kopplingen går ju ner på en gång om internet går ner.
Just det.
Och är du också
kanske inte så farligt. Ändå.
Nej, men är du också som jag så tänker du inte så snabbt, utan du går till datorn och försöker kolla vad som är fel. Och så funkar inte det, för internet funkar inte. Och sen kommer du på att du ska liksom titta på någonting på nätet och det går inte heller. Så att vi blir ganska handikappade ganska snabbt med mycket av det vi har vant oss vid att göra. Men i ditt hem så märks nog inte så mycket direkt i alla fall, inte första dagen.
Okej. Säg att det har gått 3 dagar, vad märker jag då?
Man kan väl säga att vi kan börja med att tänka bort allting som har med en smarttelefon att göra. Allting som sker på en app. Så vi kan ju tänka bort banker, bank-ID, allt sådant. Och efter ett par dagar så kan man ju börja fundera på lokala ICA-affären. Leveranser av färskvaror. De vet ju inte vad de ska leverera och till vem och när.
Så att jag kan inte köpa mat alltså?
Ja, och till 99% så är ju alla pengar digitala idag. Och alla banktransaktioner och betalningstransaktioner. Du ska köpa 2 liter mjölk på lokala affären på hörnet. Blipp. Men det fungerar ju inte. Och visst, kontanter finns ju fortfarande, men
För jag har ju sparat mina kontanter, för jag har ju läst i den här broschyren om krisen eller kriget kommer. Så jag har bunkrat upp med lite olika valörer och sådär. Och så går jag till butiken och så säger att nu har jag varit duktig.
Det är jättebra. Och sen är det en fråga om fungerar bank eller fungerar butikens kassasystem? Och hur pass uppkopplat är det? Man kan ju säga att ganska mycket handlar ju här om information. Så att vad man kan göra och vad man kan hoppas sker är ju att folk helt enkelt skriver upp små lappar till varandra fram och tillbaka och så löser vi det när det kommer igång igen.
Vi såg det ganska tydligt när Coop drabbades av ett stort avbrott och deras kassa slutade fungera. Att mindre butiker där man i mindre byar och städer där man har lite koll på varandra, där funkade det ganska bra. Och här kom Jonsson, han skulle köpa mjölk, då skriver vi ner att han är skyldig 28 kronor och sen kom